Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Gott folk, HIF-podden är tillbaka så här i mitten av augusti. Sommaren är ju speciell där vi har semestrar som alla andra, men nu är vi en stark trio inne i studion. Erik Persson, ja, jag är så stark vet jag inte, men Erik Persson och Sebastian Rönnström i alla fall, och så jag då som leder dessa två så kallade experter på fotboll.
Och då, det kallar vi oss inte alls för, det är bara du som
lade ord, det är en falsk beskrivning.
Direkt så får jag mothugg här, det är bra start på podden. Välkomna till er som lyssnar, vi ska försöka ta oss igenom det fortsatta prekära läget som HIF faktiskt har på nedflyttningsplats efter 18 omgångar i Superettan. Det är ju inte sådär förtvivlat långt kvar när det faktiskt är så att andra halvan är igång. 12 matcher, det kan låta mycket. 12 gånger 3 blir 36 poäng. Det är många poäng att spela om. Men tittar man tillbaka på hur HIF presterat, ja, egentligen ett år tillbaka sedan den där matchen i Göteborg när HIF vann borta mot IFK Göteborg i Allsvenskan, så har det ju varit ganska få vinster. Så frågan är det här ett lag som faktiskt kan börja rada upp vinster så här nu? Det kanske vi kan börja med. Eller vad säger ni, Erik Persson och Sebastian Rönnström, som har hängt i ett tag här nu med fotbollsbevakning?
Ja, men det var ju en period där när HIF hade 3 raka segrar och man tänkte att ja, men nu kanske det börjar ordna upp sig lite. Men sen så har det kommit ett bakslag på det. Trenden har blivit tyngre. Och man är tillbaka. Det känns nästan som man är tillbaka lite där man började. Att nu är det saker, fundamentala bitar i matcherna som inte längre funkar. Det har skiftat lite. I början var det ju enorma problem med anfallsspelet. Nu har man faktiskt börjat göra en del mål, men samtidigt har det börjat läcka i de bakre leden istället. Och man sitter som sagt i en prekär situation. Det är en oerhört tajt bottenstrid där, ja, halva serien är involverad i princip. Men HIF är ju de facto på nedflyttningsplats. Och ja, det kommer bli en nagelbitare av detta. Jag nämnde det i min krönika nu efter matchen mot Västerås att det är egentligen inte sedan 2017 som HIF inte har varit i varken topp- eller bottenstrid. Det är hör till vanligheterna i den här klubben att det blir dramatiskt, ja, på olika sätt helt enkelt i den här klubben.
Jag skulle säga att bottenstriden börjar på hos femteplacerade Östersund. Och det säger väl allt om hur exceptionellt märklig den här tabellen är. Ytterligare dimensioner i det är ju att liksom anrika klubbar och klubbar som satsar, Trelleborg, Örebro, Örgryte, Sundsvall är ju ändå liksom en stark klubb i en superettan kontext, att de går dåligt. Men det värsta exemplet är ju HIF, för det är den största klubben här, och de går ju dessutom allra sämst just nu av de här klubbarna, och då blir det liksom andra liksom ingångsvärden för en sån klubb när det går så pass motigt. Jag menar, Sundsvalls supportrar, Ö-supportrar och så vidare, de tycker att allt är mörkt och skit och att deras klubb står i ruinens brant. Men det är om möjligt så att HIF står ännu närmare den där slutningen. Det kan liksom verkligen bli ett ras ner till ettan. Det är Det är bara att inse.
Senast vi poddade, det har gått ett antal matcher sedan dess nu. 5 stycken matcher. Och nu har ni varit inne på den senaste. Västerås, det blev ju förlust där. Trots att man hade 2-0 då. Men tittar man på highlights-paketet så... Ja, det kanske inte var helt oväntat att Västerås faktiskt vände. Topplaget Västerås vände och vann där. Och matchen
ja, formstarkast i serien har Västerås... det är ingen toppinsats, men det är ju ett bättre lag. Det var liksom mer oväntat att HIF hade ledningen med 2-0 än att HIF skulle förlora. Det var ju liksom någonstans enligt kalkylen. Det här laget hittar ju sätt att förlora matcher.
Precis, och innan dess så var det förlust mot Örgryte. Innan dess kryss mot Utsikten, förlust mot Trelleborg. Och sen hade man då en seger borta mot Örgryte. Men hörni, om vi ska någonstans ändå hålla fast lite med Västerås-matchen och titta på hur HIF ställde upp där. Laguppställning, har ni någonting att säga där? För jag har ju ändå någonting att säga där.
Det är klart att det finns saker att säga. Sen var det väl... jag skulle inte säga att det var en liksom extremt väntad elva, men det var väl inte en chockartad elva heller. Som Almadjed hamnade på kvisten och Lukas Kjellnäs kom in, och det var väl väntat på så sätt att Som Almadjed inte har levererat och att Kjellnäs faktiskt har varit pigg i typ alla inhopp han har gjort. Sen vet jag att det är många som pratar om Willem Löper och hans skala speltid, men det var inte förvånande sett till hur mönstret har sett ut sen Baxter tog över och hur lite Löper har spelat.
Nu trycker du på just den punkten som men vi vänder på en sten här ändå någonstans, för att vi har ju hört här i poddstudion, vi har läst bland supportrar och så vidare att Stuart Baxter, det är det bästa alternativet som HIF skulle kunna ha och få i den här situationen. Och jag vill vända på den stenen lite grann och fråga, är det verkligen så? För att, och då kopplar jag också det till Wilhelm Löper. Jag är ju inte på något vis någon fotbollsnörd i den bemärkelsen så att jag kan liksom understryka att jag har rätt i det här, men att ha Löper på bänken och sen se vissa andra spelare i startuppställningen, det gör att jag måste ändå med min ringa kunskap ifrågasätta Baxter. Jag förstår det verkligen inte, och för mig känns det inte som att HIF ställer upp med bästa lag. Hur ser ni på det?
Alltså det intressanta här är att man i de tre senaste matcherna har skiftat från fyrbackslinje som HIF åtminstone över tid alla år jag har följt klubben har spelat, så det är ju ganska nytt liksom med en trebackslinje i HIF.
Nej, de gjorde det någon gång under Elberg och i något derby.
Under några, absolut. Men
sen blir det ju en fembackslinje ska vi också.
Exakt, men grejen här är ju att man lider ju en del av att man inte har eller så många åtminstone naturliga högerbackar i truppen. Man har Andreas Landgren som är högerback, men han lär ju behöva liksom en startsträcka innan han är redo. Liksom,
som egentligen är bäst som innermittfältare, ja, om jag får sticka in med min också.
Jo, jag håller med dig, men han kan ju de facto vara högerback. Liksom. Och sen är det Benjamin Uhrn som är oprövad och har spelat på den här nivån. Det är ju de som är liksom högerbackarna i truppen. Sen kan man ju använda andra spelare givetvis, men jag tycker ju att alltså det finns för begränsat med alternativ för just nu, eller hållbara alternativ åtminstone för att köra en fyrbackslinje. Samtidigt när man saknar Thomas Rogne så blir ju den här trebackslinjen eller de här tre mittbackarna ganska sårbara. Det är inte samma kvalitet liksom när han inte är på planen. Och sen Erik Ring som ju då har kört som höger wingback då, har ju verkligen sina förtjänster i offensiven. Det är en av få spelare som ändå liksom kan skapa saker liksom på egen hand. Jag hade hellre velat se honom högre upp i plan ihop. Om man nu tänker sig att man ska hålla sig till den här 3-5-2-uppställningen eller 5-3-2 beroende på hur man ser det. Då hade jag helst sett honom längst upp ihop med Amar Muhsin, eller om man nu slussar in Lukas Lima. i en sån roll hade jag hellre sett
Alamaui tokpetad man.
Ja, tokpetad behöver inte.
Ja, han verkar vara fyra i ditt led.
Ja, nej, men jag tänker att det, Musin och Lima slåss om en plats och så får väl Ring och Alhamari slåss om den andra. Men jag hade velat se Ring där uppe istället, för han gör mer nytta i en offensivare roll. Dessutom har han inte, han har ju vissa liksom brister i defensiven. Det har även William Löper, ska man komma ihåg, brister i defensiven. Men jag tycker att han behöver komma in i den här elvan. Och han skulle kunna passa i en wingback-roll. Och då får man också upp Ring högre i planen där han kan göra mer nytta offensivt. Så det är den justeringen jag hade velat se. Om man nu ska hålla sig till den här 3-5-2-uppställningen, så in med Löper som wingback och upp med Ring i anfallet.
Jag vill haka på där om Ring, för jag roade, det blir fel ord här, att gå igenom alla HIFs matcher, highlights-paketen. Det är ju inte så många glädjestunder, om man uttrycker det så, vilket ni förstår som lyssnar. Men jag gick i alla fall igenom alla matcher, och det slog mig då att jag upplever att Ring faktiskt har någonting mer i det här laget än andra. Jag förstår varför han värvades in, men jag förstår också att det är framåt. Det är med Ring, det händer någonting. Kanske inte riktigt samma känsla som det var med Ta'ali i fjol, att när någonting händer så var det nästan alltid genom Ta'ali, men ganska ofta ändå med Ring. Och att då inte fokusera på att ha honom i den positionen, det är också för mig lika obegripligt som att Löper sitter på bänken. Det här laget behöver båda spelarna på planen som jag ser det. Och när de inte är det från start, då ifrågasätter jag Baxter.
Ska jag göra min röst hörd i frågan? Ja, alltså jag tycker ju att det var ganska länge sedan William Löper var på den nivån som många vill få det till. Jag tycker att det blir lite skev bild ibland att han ska vara någon form av frälsare. Jag tror laget hade haft ungefär lika stora problem även om han hade startat. Därmed inte sagt att det är konstigt. Alltså, jag tycker också det är anmärkningsvärt att Willem Löper är bänkad och liksom får vara glad om han får 20 minuters inhopp i Superettans nästjumbo. Det är klart att det är märkligt, för han är absolut bättre än så. Men ibland tycker jag att diskussionen kring honom landar lite i att han ska bära liksom hela HIFs offensiv, och där tycker jag inte han är. Så jag tycker det blir lite skevt. Sen tycker jag också att absolut att han ska starta mer, men allt liksom, det är så många problem med det här laget och den här klubben, så att det är inte så att det löser sig bara om Willem Löper spelar 90 minuter vecka ut och vecka in.
Jag får väl gå in och på något vis fördjupa mitt resonemang. Jag köper det du säger, Erik. Jag ser inte Löper som en frälsare, men jag ser honom och hans kvaliteter som vi vet finns jämfört med andra spelare. Det är det sammanhanget jag tycker det blir så märkligt att inte låta honom vara på planen från start och förhoppningsvis få till någonting av de kvaliteterna som han har inneboende i sig. Så det är inte så att jag tänker att med Löper så löser sig alla problem. Absolut inte.
Men jag syftar inte så mycket på just dig, utan mer hur jag upplever diskussionen från, ja, men kanske supportrar och så vidare. Men sen Ring håller ju med om att där finns ju någonting. Han så bra ut under försäsongen, alltså väldigt spännande i början, och sen så dippade det ganska rejält, men var kanske sammantaget HIFs bästa spelare under en genomusel försäsong, så att det kan inte säga så mycket. Sen har han ju liksom haft problem ändå. Det har inte alls blivit så bra för honom som liksom många kanske trodde. Jag tycker han är bäst när han utgår från en plats till vänster, en framskjuten position då. Jag pratar inte om liksom att han ska spela vänsterback, och det blir ju problematiskt i det här spelsystemet. Jag kan förstå liksom att om man nu ska spela det här spelsystemet, att han positioneras där som han har gjort, för där kan han är liksom bra på att driva boll och så vidare, och det kan han göra där. Jag är rädd att han hade blivit isolerad som en av två centrala forwards, och vill man då in Löper som högervinge och Ring ska starta där framme, är han den straffområdesspelaren som Löper ska pricka bollarna på? Musin, om han spelar, ja, det är en straffområdesspelare, typ, om man ska hårdra det enda han kan, det är HIFs Pippo Inzaghi. Men Erik Ring är ju ingen straffområdespelare, och för att löper ska vara bra så behöver han några straffområdespelare att länka samman med. Som man gjorde med Anthony van den Hoek för 2 år sedan exempelvis. Det tycker jag också man ska ha med sig i de här frågorna.
Får jag bara lägga in en parentes här nu. Nu är du Inzaghi, du har skrivit tidigare om Busquets, du har skrivit tidigare om Kanté. Så att det är stora namn du refererar till.
Ja, exakt. Stora namn för stora spelare. Det här med Inzaghi, det är väl det enda jag driver i de här. Det, bara för att liksom, det du refererar till, det är ju då att jag i en krönika skrev, Sebbe, du hade ju sagt några dagar tidigare att det är ganska starkt för ett bottenlag i Superettan och ett innermittfält med Kanté och Busquets. Och det refererar då till Cole Alexander, den nya sydafrikanen som blev liknad vid i spelstil med N'Golo Kanté av Stuart Baxter då.
Ja, jag även blivit jämfört med Adrian Gashi av Mikael Dahlberg.
Exakt, och Hellborg blev ju kallad Sirius Busquets med tanke på den rollen han hade i Uppsala-klubben tidigare. Så de liksom smeknamnen, jag står inte bakom dem, utan jag har bara döpt Mosin till HFs Inzaghi, för jag tycker det är så tydligt. Det har vi ju dessutom skrivit om. Han gör ju typ 99,9% av sina mål innanför straffområdet, så därav den liknelsen. Så det är inte jag som hittat på Kanté och Busquets. Det vill jag ändå säga. Jag står bara för typ 33% av det här.
Men vi är överens om att det är stora namn. Stora namn som det refereras till.
Ja, alltså Kanté, Busquets och Inzaghi har åstadkommit mer än de andra.
Vi återvänder till verkligheten med de namn som faktiskt står på pappret och på tröjorna i HIF. Vi har pratat lite om Ring här nu, vi har pratat lite om löper. Vad säger ni övrigt då? Ja, du nämnde också 3 mittbackar och Sebben är Rogne, eller vem det nu är. Jag håller inte isär
er. Men det är ju en väldigt aktuell fråga. När Rogne saknas, vad händer med det här laget då? Ja, svaret de senaste veckorna har blivit att det blir inte så bra. Och det är ju ett problem. Det var en annan rutinerad mittback för några år sedan som också hade skadeproblem, och det pratades väldigt, väldigt mycket om vad händer med HIF när han inte kan spela, alltså Andreas Granqvist. Och det är lite liknande läge här nu. Charlie Weber kommer tillbaka från en utlåning i danska andra ligan. Det var väl en okej utlåning, sådär, inte mer. Pavle Vagic, man måste ju liksom kategorisera honom som en stukad spelare med tanke på hur hans karriärskurva har pekat nedåt senaste året. Och Emil Hellman, det finns brister. Det är bara att konstatera. Det är ganska långt mellan Thomas Rogne och Emil Hellman. Och det syns att det är virrigt i mittlåset där. Och det gör väl också att HIF faktiskt kikar på en ny mittback, för att den här Rogne situationen är så pass alarmerande.
Och det verkar hända nya saker hela tiden med Rogne. Så är det inte en längre skada, så råkar han ut för kortare skador. Det blir väldigt mycket hack i den Rogne-skivan hela tiden. Och man vågar ju inte tänka att när han kommer tillbaka nästa gång, då är han med hela loppet ut. För historien säger någonting annat.
Ja, precis. Och just när han kliver av mitt i matcherna så blir det ju... Ja, det blir som att de andra spelarna blir lite lamslagna. Det påverkar så mycket. Och det var ju intressant efter matchen mot ÖIS. Var det när han kliver av och du, Sebbe, pratar med Rogne och frågar om skadan. Och då la han ju locket på totalt liksom. Och sa att det är en för personlig grej att prata om. Och sen när vi frågade Dale Reece dagen efter så refererar han bara liksom till det uttalandet. Och att Thomas Rogne, som brukar vara frispråkig och transparent och så, sa så. Jag fick känslan, det är bara spekulativt, men jag fick känslan att detta tär på honom. Detta är jobbigt.
senaste beskedet i Rogne Gate, jag snackade med Dale Rees under onsdagen och då sa han att total tid 2 till 3 veckor beräknade de att han skulle vara borta, och så har det gått en vecka då, så det är 1 till 2 veckor kvar, och det skulle ju bli 2 veckor då, så missar han ju även, ja, han missar ju givetvis matchen på lördag mot Jönköping, då saknas även Benjamin Aqua på grund av skada, men han skulle även missa cupmatchen på tisdag mot Rosengård och matchen derbyt mot Boys tisdagen därpå. Så det är ju en viktig period givetvis, och att HF har klarat sig utan lagkaptenen och försvarsgeneralen här, det gör ju inte läget lättare. Det är därför jag tycker att HF behöver en mittback till, alltså alldeles oavsett om Rogne kommer tillbaka snart eller inte, för problemet är ju det här att han är in och ut, även om han är tillbaka om 2 veckor så vet vi inte, det kanske kommer en ny skada och då står man där igen, så det finns ett behov av en till mittback i den här truppen.
Och det säger ju lite om truppsammansättningen också, att Rogne har skadeproblem är ingen nyhet, alltså det visste man också när man skeppade iväg Ali Suljic sent i mars där och så vidare, och nu är det alltså en sommar där man visst, man säljer Kasper Videll också, men man tar ändå, liksom, sett till numerären, tar man in Pavle Vargic, man tar tillbaka Charlie Weber, man flyttar upp William Westerlund från egna leden, och så känns det ändå som att man inte har så mycket att jobba med. Dessutom går man över till en formation med 3 mittbackar i det här läget, så det krävs ju verkligen en mittback till, är känslan.
Det är inte ofta jag går ut med en ursäkt så här, det jag pratar, men jag gör det nu inför det jag ska säga, för jag upplever att mitt huvud nu blir väldigt spretigt, och det kanske kommer att låta spretigt också för er som lyssnar, så jag ber om ursäkt för det, men jag ska försöka hålla flera bollar i luften samtidigt här, även om jag är en usel jonglör. Alltså, när jag har varit inne på saker här som vi behöver prata om, Benjamin Aqua som då är skadad och som inte heller har nått upp till sin kapacitet som han borde göra någonstans, där finns ju då en potential. Ni har pratat om X-faktor, det har vi gjort många gånger och sådana, men får ut så lite av det.
Ja, det händer ju väldigt mycket vid mittplan, men inte alls någonting i sista tredjedelen, typ, om man ska sammanfatta det väldigt, väldigt kort.
Nej, och nu är han skadad också, det är det ena. Sen var jag inne på mittbackar, och samtidigt så tänker jag på högerbackar, och allt någonstans hänger ihop och mina händer går kors och tvärs här när jag står och pratar. Men alltså någonstans, Ali Suljic nämnde du, okej, okay, man sålde Kasper Videll. Ja, det har ju varit en tid sedan dess, men vi var ju inne på det. Ska man göra det verkligen? Säljer man sin plats i Superettan? Det är en tanke till jag har här. Gjorde man rätt som sålde Kasper Videll? Lite svajigt där i mitt huvud. Och sen...
Nu är det bra tempo från dig, Helma. Alltså. Jag blir helt pulsen.
Ja, men det är därför jag säger att jag får be om ursäkt om det blir spretigt. Så tänker vi högerback. Ja, men man hade ju Holst där som var inne i mitt fält, men så fick hon ner på högerbacken. Man hade Viktor Blix, så han är inte kvar heller.
Och Filip Reinhold
som nu är borta också. Så man har ju någonstans bit för bit monterat ner det trupphus som Andreas Granqvist byggde, och högerbackarna går kort där, och nu är man över på en 3-5-2.
Och Benjamin Örn som är nyflyttad, som också är högerback, men som inte alls verkar påtänkt för att spela i A-laget just
nu. Nej, men exakt.
Hjälp förvandlas till Per Andersson i den här stilen.
Ja, Per är otroligt skön för övrigt. Men alltså, jag blir bara så här, vart vill de? Vart är man på väg?
Ni är ganska lika du, Per Andersson, egentligen, när man tänker efter.
Nej, men om man tänker så här, vad händer, vad vill de? Och, ja, men, man hade massa högerbackar, men de ville man inte ha, så nu har man inga högerbackar, och nu står vi och pratar om att en mittback måste in som en följd av allt detta i problemet. Och vad... Jag blev alldeles matt.
Ja, det är nog många som blev. Ja, ska du knyta ihop säcken kring detta resonemanget?
Ja, och allt detta landar i att allting hänger ihop på något konstigt vänster, och ändå så hänger ingenting ihop i spelet någonstans när de ska få ut det över 90 minuter.
Ja, men det är väl en bra sammanfattning när man ska prata om HF.
Ja, men problemet är, alltså, det har vi ju pratat mycket om, att man har haft en trupp som varit väldigt felbalanserad från första början, och att det får ju konsekvenser, alltså, under en säsong, att man måste bygga om, liksom. Man har haft Filip Reinhold som i mina ögon inte alls har hållit nivån för att spela här. Och som sen då har varit tjurig och liksom missnöjd och velat bort. Det är ingen hållbar situation. Viktor Blixt har ju knappt fått chansen. Han har haft stora skadeproblem.
Men, ja, man kan ju inte prata om att han inte har fått chansen.
Ja, men han har ju inte spelat när han väl varit tillgänglig.
Nej, men det är ju naturligt. Hämtad från lägen.
Ja, det är naturligt.
Skadad,
men han har
hela tiden.
Men han har ju liksom inte...
Problem i positionsspel.
Ja, absolut. Det är sant att det är fel att han inte har fått spela mer. Men att han har ju liksom aldrig tagit det där klivet att han har kunnat slå sig in i en startelva över tid. Fredrik Holst varvar man som mittfältare, använder som högerback och sen så lämnar han och så det blir liksom spretigt, man får aldrig liksom någon lugn och ro i det, även om det inte har hänt extremt mycket detta sommarfönstret jämfört med tidigare, så är det ju ändå att det är liksom rokader in och ut ur truppen och det blir liksom inget stopp på det och då är det svårt att få ihop det över tid.
Det har ju varit riskfyllda rekryteringar av de här vi pratar om. Vem är förvånad över att Fredrik Holst lämnade mitt i säsongen? Alltså, räck upp handen. Nej, jag ser ingen hand. Alltså, det är klart, det var konstigt att han kom till HE från första början, att han kom till Superettan, men att han lämnar mitt i säsongen, det har han tänkt hela tiden. Filip Reinhold, då plockar man alltså en begränsad spelare som Sebbe är inne på från FC Helsingör, där han bråkade sig bort från den klubben. Alltså det är lite Anthony van der Hoek case där. Har man gjort det en gång, då kan man göra det igen. Och ja, nu ville han ju bort igen och var, som Sebbe uttryckte, tjurig i ganska många månader här i år. Oliver Stojanovic-Fredin har också lämnat, det var ju liksom ett väldigt kortsiktig lösning också, en chansning ett år. Han hade kanske en annan bild, HF hade någon, ja, en annan bild av honom och Stojanovic förväntade sig mer. Då lämnar han mitt i säsongen. Ja, det är ju liksom någonstans inte så förvånande. Det finns ganska många sådana spelare där man, ja, det är väl klart att det blev så här, känner jag. Är ni med mitt resonemang, liksom att det börjar, ja, men man kan, det börjar redan liksom för sommaren.
Jag är med på hela resonemangen och ingen är kanske förvånad över det, men vad är planen för, hur har man tänkt sig då när spelarna lämnar, vem ska ersätta? Ja, nu puttar man ner Erik Ring, som vi i alla fall inte förstår hur, inte en renodlad högerback då, men ändå, men
jag kan ju förstå att han har spelat som höger och vinge.
Ja, jo, du förstår det. Men ja.
Jag kanske, men ja. Löper är ju er lösning.
Ja, men det känns ju inte som att man har byggt upp någon slags plan innan man har gjort sig av med de här spelarna eller sålt dem eller hur.
Nej,
det
och Andreas Langen var vi inne på tidigare. Det är långvarig skadehistorik också. En spelare, en trotjänare med, liksom med utgående kontrakt och en skadehistorik. Och ska man förvänta sig att han kan spela alla de här 12 matcherna nu? Ja, nu i det här systemet kan han passa bättre som mittfältare, det tycker jag i och för sig överlag, oavsett vilket system. Men det blir det här argumentet, ja, men vi har ju Langren i alla fall. Jo, men det vet ni det då, med tanke på hur det har sett ut, liksom hur den skadekartan har sett ut, lite som med Rogne. Ja, men vi har ju Rogne. Jo, men han går ju sönder liksom, så det är ju riskabelt. Ja, men det är en annan sak om Benjamin Örn, som blir nyuppflyttad, liksom var påtänkt för spel här, men det verkar ju inte så. Så att då blir det ju att, ja, då får vi ju stå här och prata om Ring och Löper som alternativen där ute till höger. Och det är ju en annan grej när man kör liksom en, alltså en wingback. Då finns det ju liksom något naturligt i det, men säg att man hade kört en fyrbackslinje, då hade det ju varit liksom ganska sensationellt att bara prata om typ Ring och Löper som alternativ då. Och det hade väl landat i det också. Men nu har man ju inte det systemet, men då pratar vi om mittbackar också, att det fattas någonting där. Så att det blir liksom lite felbalans hur man än vrider och vänder.
Och jag brukar komma till mina dominobrickor någonstans, återvända till dem. Men just det här att man då sålde Kasper Widell. Visst, det finns ju en spelares vilja som har ställt upp och verkligen gett sitt allt till HIF, och man finns ju säkert med att man vill gå spelaren till mötes och så vidare.
Och men, att man får lite pengar.
Och man får lite pengar.
Det var ju sista chansen att få pengar.
Precis, men ändå, med tanke på situationen.
Eller fylla lite svarta hål.
Ja, med tanke på situationen. Skulle man bara ha sagt att nej, vi får vänta med, och du får vänta till efter säsongen. Vi får inga pengar för det, men du är för fundamental i det här laget. Och så hade man inte fått andra dominoeffekter av det också om han hade varit kvar.
Ja, så se till numerären så tog man ju... Och sålde Videll, låna in Vagic. Så numerärt är det ju ingen större skillnad. Konsekvenserna här blir ju då att man har liksom skickat Holst och ja, Reinhold hade kanske inte spelat oavsett. Men att de två är borta, att man då måste justera hela sin backlinje för att man inte har högerbacksalternativ. Men sen är det ju mycket kvalitet man tappar, inte minst i Videll. Han var ju den klart bästa utespelaren i det här laget fram till han lämnar. Han stod och stampade ett tag i sin utveckling, men fick faktiskt ett rejält lyft tycker jag under Baxter. Så det måste man ju också kompensera för, att man faktiskt tappar kvalitet. Det handlar ju inte bara om numerär i det fallet, men jag tror att den största konsekvensen om vi pratar liksom dominoeffekter på liksom lagbygget har ju snarare att göra då med att man tappar Holst, skulle jag säga då, som ju hade varit den naturliga högerbacken, och då hade man kunnat köra Vagic och Charlie Weber
i en fyrbackslinje, tänker du då, inte som
ja, nej, precis, ja. I en fyrbackslinje, och så hade man, om då Rogne är skadad, kunnat köra Vagic och Weber som mittbackar, Simon Bengtsson till vänster, och sen hade man liksom kunnat ha kanske löper och ring på varsin kant i ett tremannaanfall och så. Så den här Holst, HIF pratar ganska mycket om att ja, men Holst var mittfältare och så, men det var han ju inte. Han spelar några matcher som mittfältare, absolut, men han var ju mest högerback. Det är ju på den positionen konsekvensen av att Holst har lämnat har uppstått. Så det där är också lite konstig retorik från klubben när man pratar om att ja, men Holst var mittfältare, men Det var han ju för det mesta inte. Han var ju faktiskt högerback. Och det är därför den här dominoeffekten har kommit.
Oavsett vilken formation man spelar så har ju Viktor Blixt en profil som ja, men han skulle kunna fungera i en fyrbacklinje och som högervinge. Men det blir ju väldigt, väldigt tydligt att HIF har ju inga storslagna planer för honom. Nu spelar han 55 minuter som högerforward på Harlyckan för några dagar sedan för Torn och hade det väldigt tufft. Så att han inte ens nu spelar han inte ens på den positionen där han kanske ska spela till den klubben han är utlånad. Så i den här situationen när man vet att Reinhold Holst är på väg bort, lånar man ändå ut Blixt tidigt och ja, men pratar om att ja, men han efter en tuff skadehistorik så behöver han spela och så, men det är också en så tydlig signal att han inte alls står högt i kurs uppe på Olympia.
Verkligen. Och jag tänker också tillbaka på Holst. Kanske skulle man, om man nu ändå kan tänka sig utifrån givna ramar och förutsättningar med hur truppen ser ut och vilka spelare som finns tillgängliga. Men man kanske skulle ha testat 3-5-2 från första början och se till att verkligen nyttja Holst på inne mittfältet där han faktiskt ska vara. Och spela in honom, låta han komma in där och bygga ett starkt mittfält. Vi får aldrig svaret. Det kanske inte alls hade gått bra det heller. Men jag funderar i alla fall på det. Varför tar man in Holst som någon slags spetsspelare för den här truppen och sen använder man inte honom på sin rätta position?
Men det är också kopplat till balansen, att man har för många innermittfältare. Det har vi pratat om och skrivit om många gånger också, att de har ju varit hur många som helst där, och så var det inte lika många starka högerbackar, och så var det liksom naturligt att ta ner Holst där, och så frigjorde det utrymmet till andra mittfältare.
Jag fattar det, men skulle ha satsat på honom. Okej, det här är ett av våra starkaste kort. Vi har värvat honom för att vara inne mittfältare. Kör honom där.
Ja, oavsett vad så är det ju konstigt, för de var tydliga med att när han kom att nej, men vi har värvat honom som mittfältare. Och det som Sebbe hinner på, det pratar de ju fortfarande om. Så det blir ju märkliga signaler, utan tvekan.
Om vi återvänder till de spelare som faktiskt är kvar. Om vi tittar på bänken då mot Västerås. Där satt ju då Nils Arvidsson, målvakten. Andreas Langgren, Ervin Gigovic, Somar Almadjed kom in i 65:e minuten och Rasmus Jönsson kom in i 65:e minuten. Och Somar Al-Majed, efter att han kom tillbaka från sin långvariga skada, han har inte riktigt fått det att, för att vara snäll, flyga i HIF. Rasmus Jönsson har varit skadad och kanske blir en spelare som är någon slags vägg att luta sig mot under hösten, vad vet jag. Men vad tänker ni när ni hör bänkspelarna och vad som finns att laborera med?
Alltså jag ser gärna att man försöker göra något åt mittfältet här. Alltså nu finns det, man har tagit in Cole Alexander, aldrig sett, jag såg honom på träningen igår, men jag kan ju liksom inte uttala mig om hans kvaliteter.
Kanté, kanske.
Ja, men jag förväntar mig att det är en spelare som ska in i startelvan. Liksom. Det vore ju jättekonstigt annars att man plockar in en 34-åring från Sydafrika om han inte ska rätt in i elvan. Då ser jag att man sätter honom som den defensiva ankaret istället för Adam Hellborg. Och sen så nu är Aqua borta mot Jönköping, men när han är tillbaka får han ta den andra mittfältspositionen. Och så en tredje kanske liksom slänga in en Rasmus Jönsson, testa liksom, se om man kan få fart på någonting där. Gärna liksom att man, då blir det att man byter ut 2/3 av mittfältet, men jag tror det behövs, för det har varit undermåligt där mittfältet. Man måste testa något nytt och utnyttja de spelarna som man har fått in eller tillbaka nu, för det har inte hållit måttet än så länge.
Jag ska också säga det att Löper satt givetvis på bänken också, och självklart nye Lucas Lima då. Och där måste vi också säga några ord om. Nu står Erik och viftar här med Il här. Vi vill koppla tillbaka där först.
Alltså, i signalen att Cole Alexander ska spela sexa?
Han är ju en defensiv mittfältstyp.
Jag har eller sett honom som är mer, han har ju spelat mer alltså central mittfält, alltså mer liksom box till box.
Ja, han kan ju säkert spela båda rollerna. Men, jag ser
men för man har ju fler sittande. Man har ju Zomar och Hellborg som liksom verkligen måste gå som sexa.
Ja, men
Cole Alexander som en av åttorna då?
Det vet jag inte exakt hur jag får tänkt att använda honom, men jag ser gärna att man ser till vad det snackas om, att han kan täcka mycket yta, han kan vara liksom något av ett rivjärn på mitt, så ser jag gärna honom i en mer tillbakadragen roll, och så typ Aqua och Jönsson framför, att man gör en rokad på mittfältet.
Ja, så man ger ut liksom underbetyg till Zomar och Somar Al-Majed och Adam Hellborg. Det hänger ihop med det.
Ja, exakt. Jag tycker man behöver byta ut folket på mittfältet helt enkelt.
Lucas Lima. Jag har följt rapporteringen på avstånd under mina fjälltoppturer. Men när man ser hans facit så är det ju inte direkt så att man blir jätteskrämd av det. Är det en ny Rasmus Wiedesheim-Paul som HIF tagit in här?
Ja,
alltså, utan att vara elak egentligen mot Rasmus Wiedesheim-Paul, men han fick ju inte till det i HIF.
Nej, nu plingar min mobil till här. Jag ber om ursäkt att jag hade ljudet på. nej, men Lucas Lim har ju ingen fin statistik. Jag minns när han kom fram sommaren 2021 i Norrköping. Jag tänkte, fan, detta sticker ändå ut, detta kan bli något bra. Och gjorde mål där mot Malmö och så, men det var ju det. Det var ju det målet, sen hände inte så mycket. Och hamnade ju norska andra ligan, inte norska första ligan. Och har fortsatt haft det tufft där. Och det säger ju ganska mycket när han hamnar i ett bottenlag i Superettan här nu. Och det är inte så att det är säkert att han går in som någon ordinarie pjäs. Så det är ju en karriärskurva också som har gått nedåt. Sen finns det ju skillnader, jag fattar vad du menar med Wiedesheim-Paul, men han hade ju faktiskt levererat. Han har ju trots allt öst in mål i Superettan, haft ett kontrakt, eller har fortfarande ett kontrakt i Rosenborg. Togs till Mjällby på lån också. Det var ju men en intressant spelare i en allsvensk kontext när HF plockade honom. Sen blev det ju inte så intressant. Men Lucas Lima har ju hamnat på en lägre hylla så att säga. Men glimtade till på den allsvenska scenen, men det var under en kort tid.
Men vänta Erik, nu måste jag ändå fastna vid några ord. Inte säkert att han går in i vad du nu sa,
startelvan.
Mm.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Som han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Värvar man inte spelare i ett nästan jumbolag i division 1, håller på att säga, det är ju inte, men Superettan, näst högsta divisionen. Om man värvar spelare så ska det väl vara för att göra skillnad. Och det kan väl inte vara jättesvårt som det har sett ut att göra skillnad.
Nej, det är väl svårt att göra skillnad i ett ganska dysfunktionellt lag.
Okej, okay, då är det väldigt svårt att göra skillnad. Men ska eller man inte värva spelare för
starten? Det är klart att HIF tänker att han ska gå in i starten. Alltså annars hade man väl inte tagit honom. Men jag ser inte det som givet. Alltså när vi sammanfattar säsongen, var det 12 matcher kvar. Det är inte så att jag är säker på att han har startat nästkommande 12. Det är bara min bild av det hela. Vad säger ni?
Nej, jag tänker att det blir liksom en konkurrens mellan han och Musse. Jag tror kanske inte att man kör båda två egentligen.
Varför delar du upp då? Jag
nej, men att man har liksom ändå, Baxter har ju pratat om hur man skräddarsytt en roll för Amin Alhamami.
Men det var väl i tidigare systemet när han hade den droppande
rollen? Ja, men han har
ju
ändå liksom en annan form. Alltså när man har kört han och Musse ihop så är det ju två profiler som skiljer sig ganska mycket åt. Och då ser jag mer att Lima, alltså, är ju mer lik liksom Musin i sin spelstil. Han kan absolut gå mer i djupet.
Ja, men det är ändå är liksom mer av en djupletsgående.
Ja, men jag tror mer att de två, att man ser att de två alternerar med varandra och att man då försöker hitta en annan typ av forward, en sån typ Alhamavi typ, även om jag hellre hade sett Ring bredvid. Så det är därför jag tror att de två liksom konkurrerar på något sätt med varandra. HF eller Backstop också har pratat om att man söker ett liksom komplement till Musin eller någon som liksom kan vara konkurrera med honom helt enkelt. Så det är därför jag tror att det är de två som typ slåss om den ena förvarsplatsen. Sen kanske det blir att de spelar ihop, men det är det intrycket jag får i alla fall.
Ja, det känns ju som 50-50 då i sådana fall. Musin kan ju absolut bli petad någon gång, men nej, det är inte så att Lucas Lima eller lånet liksom skriker in och tar en ordinarie tröja direkt. Det känns lite som det är lite andra parametrar och förväntningar kring Cole Alexander som Sebbe var inne på. Att det vore ju kanske mer förvånande, så som han har snackats upp och vilken ålder han har och så vidare, om han inte verkligen får startchanser här tämligen omgående när han är spelklar.
Och det är han inte än?
Ja, det, tanken är att han ska vara spelklar till helgen. Det var inte helt klart med alla papper, men allt tyder väl på att han är redo mot Jönköping.
Och det är ju också en
sen
av,
tror jag inte att
Baxters
han kommer starta där, utan att han kanske får ett inhopp där, men sen därefter måste han in i elvan.
Och det är en av Baxters gubbar. Han har ju haft honom i tidigare klubbar, så att, det är ju en handplockad spelare. Ja, den handen, det var Stuart Baxters hand helt enkelt.
Nu nämner du Stuart Baxter igen, och jag var ju tidigt inne på att jag i alla fall i lagupptagning ifrågasatte Baxter. Men jag vill komma in på Baxter lite till här nu, därför att jag kanske är den enda i hela regionen här som ändå sätter något frågetecken här. För ja, det är klart att något behövde göras med tanke på starten. Och det är klart att Stuart Baxter är ett starkt namn och en ytterst kompetent tränare. Men nu när han har haft det här laget under den perioden. Visst, det finns ju det här med att han kan inte trolla med knäna. Han har vad han har. Truppen är inte tillräckligt bra och så vidare och så vidare, och så skulle vi kunna nöja oss med det och bara konstatera att ja, men that's it. Men Med all den erfarenhet och kunskap Baxter har med sig och allt det han har startat om och försökt förändra och det tar tid och så vidare, borde inte HIF ändå, ledande fråga, ha kommit längre under Baxter? Borde det inte ha blivit bättre utdelning? Borde det inte vara stabilare? Någonstans, jag tycker man måste lyfta den frågan ändå så här 12 matcher kvar.
Ja, absolut. Och då tycker jag att vi kan stoppa in Hasse Eklund som också är en meriterad och kompetent tränare som ju har titeln som assisterande tränare också. Så att man stoppar ju liksom in det tunga gardet efter att ha kickat betydligt liksom mer orutinerade Mattias Lindström, Alvaro Santos då, orutinerade i en tränarkontext. Men det var väl senaste avsnittet där vi pratade, det var väl framförallt jag och Marian som hamnade i en ganska lång diskussion om Baxter ska fortsätta träna HIF och så. Jag har väl hela tiden tänkt att det ska vara en kortsiktig lösning som ska släcka den här branden. Och vi får ju se om den branden blir släckt till slut. Men jag trodde inte att det skulle se så mycket bättre ut rent spelmässigt, vilket det i och för sig har gjort om man kollar liksom över tid. Så det är liksom bättre fotboll nu. Så. Men jag trodde kanske att Baxters lag skulle bli mer svårbesegrat. Och så var det ju någon period. Men nu så har de fallit tillbaka lite i gamla synder. Så jag trodde kanske också att de skulle ta ut någon poäng till. Sen ska vi komma ihåg att det är ett ganska liksom, det är ganska risig trupp.
Det kanske är det som ändå är kontentan av det, att just att det inte går att trolla mer med knäna än vad Baxter har gjort så här långt. Men det är inte så att det är mördande konkurrens bland lagen.
Nej,
där
det
runt
är
omkring.
Svag superrätt.
Alltså vi ska ha med oss det också.
Ja, absolut. Nej, men det var väl inte konstigt att det snackades väl alltid om liksom en ny tränareffekt och sånt. Men jag kan förstå att det snackades om Baxter-effekten. Att den kanske skulle komma just med tanke på vilken profil han har. Om man tänker att rutinerad tränare, det är klart att han går in och liksom agerar räddare i nöden här efter att det har sett så pissigt ut tidigare. Så på så sätt alltså när det draget skedde så trodde väl, då hade inte jag sagt att de skulle ligga liksom nästjumbo efter 18 omgångar. Jag hade sagt att ja, men de är kvar i bottenstriden, men de är inte nästjumbo.
Och det är inte direkt så heller att Kalle Joelsson, målvakten, varit overksam i matcherna.
Nej, man får ju alltid se någon klassräddning. Mm.
Typ så. Vi ska gå in också på inte ett ämne, men lite uppåt i leden. Nämligen allra högst upp. För du, Sebbe, du pratade med Fredrik Karlsson.
Nej, det var Erik.
Det var jag.
Du, Erik, pratade med Fredrik Karlsson.
Det är lätt att blanda ihop.
Jag vet ju faktiskt att det var du. Men det går inte att backa bandet. Det här rullar, det spelas in.
Det är inget grovt fel du gjorde.
Nej, men ändå ett fel. Du, Erik, du pratade med ordförande Fredrik Karlsson. Och det var en rätt så matig och väldigt intressant intervju. Vad tänker jag, Sebbe, jag vänder mig till dig eftersom det är Erik som var författare. Vad tänkte du när du läste det?
Nej, men det var intressant att höra liksom det här lite kring vad det skulle få för konsekvenser om HIF faktiskt råkar ut för det värsta här och trillar ur. Han sa ju det liksom, att det kommer bli en helt annan klubb, och den här frågan liksom, klarar ni att spela på Olympia om ni hamnar i ettan? Ja, vi kan möjligen spela där, men jag tror inte att vi kan ha kontor och den dagliga verksamheten där. Det är liksom, det är enorma konsekvenser. Alltså, det skulle ju rita om HIF i grunden. Det förstår nu de flesta att det skulle få väldigt stora följder, men alltså det är verkligen, som jag har varit inne på tidigare under säsongen, att åka ur allsvenskan är en sak, men att åka ur superettan, det är alltså 100 gånger värre. Och det, så än så länge, ja, det finns ju en stor liksom kritik och så i supporterläget, finns en stor oro, men alltså om det fortsätter så här och liksom det blir nervdallor i omgång 29, alltså då är det alltså en ångest som kanske den här klubben inte har upplevt på, ja, 40-50 år liksom. Jag vet inte.
Men folk tror nog att de upplevt den ångesten, ja. Alltså typ 2016 och liksom alla, ja, de här degraderingarna, alla de här degraderingarna som har varit de senaste åren. Men det är ju, som du säger, som jag skulle säga, jag skulle berömma dig för ditt resonemang om jag bara fått prata. Att detta är ju liksom
något helt annat.
Detta är verkligen något helt annat alltså.
Mm. Nej, men nya dimensioner. Och det var ju väldigt intressant i den intervjun. Och också intressant att han nämnde där att de har ett huvudspår kring tränare. Han vill ju inte säga ifall det var Stuart Baxter eller vad som gäller
honom. Vad tror ni? Vad läser ni mellan raderna?
Jag tror inte det är Stuart Baxter.
Jag tror inte heller det.
Jag fick också känslan mellan raderna att det inte är Stuart Baxter.
Jag tror att
men det är ju verkligen bara känslobaserat.
Jag tror att det är Patrik Ingelsten.
Eskils minnes, ja, men succétränare får vi väl kategorisera honom som vi har pratat om ganska länge nu i den här podden.
Och jag har ingenting jag grundar på.
Nej men precis, detta är bara spekulativt. Och det var inte så att Fredrik Karlsson öppnade, alltså han la ju egentligen locket på kring de här frågorna, men ibland får man ändå en känsla och läser in lite. Vi kanske läser in helt fel, men det känns som det är någon annan som de har riktat in sig på.
Ja, men där är vi tre inne, så får vi se om alla vi tre har fel sen, eller rätt. Och det lär väl kanske inte bli klart under det här läget när man har knivarna mot struparna omgång för omgång för omgång. Så vilken tränare vill gå in och tacka ja nu utan att veta om förutsättningarna för nästa år?
Och det pratade vi om i den intervjun också. Jag ställde frågor kring det, och det lät ju på Fredrik Karlsson som att de vill verkligen göra klart så fort som möjligt, men då kanske det får finnas någon klausul om man nu lyckas göra klart med sitt huvudspår under hösten här innan säsongen över, att det finns en klausul att det kanske bryts om de åker ur. Och det vore ju också väldigt, väldigt speciellt.
Ja, men eftersom han själv nämnde det så kände jag när jag läste det att det är så de tänker och det är så de resonerar. Den kommer att vara inskriven, den klausulen, för annars kommer de inte kunna lösa en tränare. Så,
ja,
så
och det säger jag också, att de verkligen vill ha det klart snart.
Ja, och Fredrik Karlsson sa också till dig, Erik, som du sen skrev, att han var orolig över läget, men inte superorolig. Och det tangerade ju också vad Stuart Baxter sa till dig, Sebbe.
Ja, det var till mig.
Ja, det var inte till
gången med det.
Efter matchen, att det finns en oro där också. Så att någonstans har det ju börjat krypa innanför väggarna det här. Det faktum att det här kan skita sig fullständigt.
Ja, och jag tycker det är befriande att de säger det, för det har, jag vet inte, känslan tidigare när det har gått ut för i allsvenskan då, att ja, men vi har fokus på nästa match och allt det där, det är liksom ingen, eller det har kanske varit någon som har pratat i klartext, men det är ganska många som inte har gjort det, och det vore nästan löjligt att inte, om man får frågan, är du orolig, att säga nej. Och det tycker jag att HIF har haft den retoriken i ganska många år. Så därför, det kan tyckas som en bagatell, men jag tror inte det är viktigt att de kan gå ut och säga detta. Nej, men vi mår inte bra, vi tycker detta är jobbigt, vi jobbar liksom febrilt, men det är klart att vi är oroliga, vi inser allvaret, vi inser de här konsekvenserna. Så bra av Fredrik Karlsson och liksom vara så här transparent ändå, som jag uppfattade honom som och som många verkar uppfattat honom som också efter att ha läst den här texten.
Det är inte så att det kan spridas in någon slags känsla av att oron sprider ut sig på planen, eller det kanske redan har.
Alltså det gjort. Gör det väl oavsett om man säger det eller inte. Alltså det har ju varit oroligt i många år. Så att ja, då tycker jag bara, då kan man lika gärna säga sanningen och det alla förstår. Istället för att försöka sminka över det och så skrattar folk åt sådana uttalanden. Liksom. Då är det bättre att säga det, för att oron, klart att det finns någon form av oro i omklädningsrum och i alla katakomber som man hittar där på Olympia. Det vore ju konstigt annars. Så jag tror inte liksom ett sånt här uttalande gör att det börjar skakas mer ben nere på planen, utan det är samma pressade läge ändå. För de där nere. Spelarna. Som ska göra ja, på plan.
Precis. Jaha. Vart går vi vidare nu med HIF-podden? Vi har ju pratat ganska så länge. Men det kommer ju en ny match snart. Borta mot Jönköping Södra.
Den ska jag skriva om det var det du tänkte.
Ja, det var inte det jag tänkte. Nej. Utan snarare hur ni ser att man kanske ska ta sig an den matchen och med vilka spelare. Ja, det kan inte bli så stora förändringar, men om det blir några förändringar. Vad tänker ni? Jönköping Södra?
Jönköping Södra som... Ja, då hävdar också är med i den här bottenstriden, för jag sa ju att det bara är fyra lag som inte är intaget. Alltså Utsikten, Västerås, Gais och Öster. J Södra är sjua med 24 poäng. Sundsvall har 20 poäng på 13:e platsen och HIF då nästjumbo med 17. Så att J Södra med sviktande form gick ju väldigt bra i början och överraskade många. Där är det också mörka tankar i supporterled och så hur den klubben har skötts. Det har ju varit kommer klubben vara kvar? Det är väl det som många har undrat i år. Men det är den, än så länge i alla fall. Svårbedömd match och ett svårbedömt lag. Det finns en höjd där. Robin Bok, helsingborgaren, som inte slog igenom på Olympia, men som har visat sig vara en väldigt, väldigt bra superettanspelare i många år, är väldigt viktig för det laget. De har värvat Otman El Kabir som spelade några mil härifrån för några år sedan i Ängelholms FF, och sen hamnade han i AFC Djurgården, spelar i ryska Premier League och så vidare. De har faktiskt plockat in honom nu också. Spelar 20 minuter senast. Finns lite sparkapital i det laget. Alexander Nilsson, för HIF-målvakten, varit bänkad nu på sistone. Jag landar i att det är svårbedömt, den här matchen.
Ja, det är... Alltså, det,
som med många andra matcher.
Jag höll på att säga det. Liksom, alla matcher är svårbedömda. Jag tycker... Alltså, det är vart och ändå liksom återigen nämna den här liksom tabellen, hur den har utvecklats. Att nu är det liksom Utsikten och Västerås i en överlägsen ledning med 12 poäng. Alltså det finns ju knappt någonting som talar för att de två lagen inte går upp i allsvenskan. Det har ju skiktat sig på ett väldigt märkligt sätt. Och alltså det här getingboet, som du säger Erik, från plats 5 och neråt, det är ju extremt anmärkningsvärt, och det gör ju det så oförutsägbart hela serien. Liksom. Hur ska det sluta? Det
är inte ens Skövde i avsågat. De är 13 poäng nu, 4 poäng bakom HIF. Så inte,
nej, alltså inte det är en så jättekonstig serie, och går ju inte liksom och på förhand tänka hur någon match ska sluta egentligen. Så,
tänk sista omgången. Mer än halva serien kanske inblandad i.
Ja, det är en extrem serie på alla sätt och vis. Så det kommer att bli en... Eller ja, känns ju som att den här höstdramatiken redan är här, men det kommer nog att bli ännu mer dramatiskt vad det lider.
Ja, du nämnde Skövde, Erik. Skövde vann ju alltså borta mot Örgryte i förra omgången. Och Örebro då, med Kalle Holmberg i laget, gjorde väl 2 mål. Vann mot just Jönköping Södra med 3-0. Sundsvall, Trelleborg spelade 1-1. Det är ju inte så att lagen ovanför, de varken springer ifrån, men det är inte så att HIF heller har resultaten med sig hela tiden där ovanför. Så HIF måste ju göra det här själva. Man måste lösa det på egen hand. Och man måste vara bättre än de andra lagen ovanför. För det är de plockar sina 3 år.
Men det är också intressant, för många av de resonemangen, inte alla men många, som vi har kring HIF kan man ju stoppa in i andra klubbar också. Alltså Narkis Allehanda står nu och pratar i sin podd om liknande grejer om ÖSK. Där har vi en klubb som Ja, det har gått totalt utför ju. De klarade sig precis kvar förra året och så. Värvar meriterat, säljer två nyckelspelare, Noel Milleskog och Samuel Dahl till Djurgården mitt under säsongen här. Och kan man ju liksom jämföra med Videll och så vidare. Så att, Sundsvallsfansen ser nog inte Oliver Stojanovic Fredin som en frälsare. Det hade också varit väldigt rörigt i organisation och så vidare. Så att det finns många likheter. Många klubbar är i liknande läge. Sen är det ju så, till syvende och sist, det är värst för HF, för det är den största klubben.
Nu har vi pratat, så är det såklart. Nu har vi pratat här i snart en timme och ni har lyssnat på oss, så är det bara mörker. Ja, men det är mycket mörker när det blir snack. Men det blir ju nästan någon form av, jag vet, när man har ett lag så vill man höra det, pratas om det, diskuteras, ventileras, nagelfaras och allting. Det blir nästan som en terapisession alltså att prata om.
Ja, och det är ju mörka superettan som sagt, som vi har pratat om några gånger här. Det är mest bara dystert på de flesta håll och kanterna, förutom typ bland Utsiktens 93 supportrar.
Är det någon som har tabellen uppe framför sig?
Ja.
Ja, för ni har ändå nämnt det, att det är som en bottendramatik från plats 5 och neråt. Ja, trea ligger väl Geist då, som jag trodde skulle vara på de två första platserna. Där lär de inte hamna. Sen är det väl fyran Öster, va?
Ja,
det vet man, man vet på förhand att Öster slutar 3 eller 4. Det brukar vara så. Sen är det då plats 5. Hur många poäng är från plats 5 ner till...
Östersund har 25 poäng. Och det är då det sista laget så att säga som har plus i målskillnadskolumnen. Utsikten, Västerås, Geis och Öster har ju naturligtvis det. Och så har Östersund också det. Sen så är det minus i målskillnadskolumnen, vilket också säger någonting. Gävle har också 25 poäng. De är sexa. Och så J Södra 24 på sjunde plats. AFC 8 med 22. Trelleborg 9 med 22. Örebro 10 med 21. Landskrona Boys 11 med 21 poäng. Brage 21 poäng också, 12. Sundsvall 20 på plats 13. Och så 14 placerade Örgryte, 18 HIF, näst Jumbo 17. Och så Skövde Jumbo med 13 pinnar.
Men 25 poäng är inte lite överdrivet ändå. Det är HIF 17 på nedflyttningsplatsen.
Nej, jag pratar inte om HIF, jag pratar om nedflyttnings, alltså striden överlag. Men den... Alltså det skiljer 5 poäng mellan Sundsvall som är på negativt kval till Östersund.
Ja, du menar att alla de här är indragna på ett eller annat sätt eller mer eller mindre och riskerar att hamna på en kvalplats nedåt?
Ja, alltså det är inte så att jag säger att HIF och Östersund har inte så jättemycket med varandra att göra nu, men det är ju faktiskt så att alltså Brage Boys, Örebro är indragt i bottenstriden och de är bara så att säga 4 poäng upp till Östersund, så det är så jag tänker.
Skulle det bli kval för HIF så det är ju förutbestämt vilket, baserat på tabellposition som man får då. Lag, de som slutar på 13:e plats i Superettan får möta tvåan i ettan Södra, och de som kommer på 14:e plats får möta tvåan i ettan Norra. Så det är ju inte beroende på geografi och så, utan det är förutbestämt vilken serie man får möta lag ifrån.
Bra fakta. Kan vi inte bara få höra kommande omgång också? Vilka möter varandra? Jag tycker sånt där är så spännande när det är tajt.
Och så kan vi bara spekulera dra det här. Under fredagen har vi Gags mot AFC Eskilstuna och toppmötet Utsikten mot Västerås. På lördagen är det Skövde mot Sundsvall, Landskrona Boys mot Brage, J Södra mot HIF, Gävle mot Örebro, och sen på söndag är det Örgryte mot Östersund och Trelleborg mot Öster.
Det är ett gäng matcher där som kan göra stora skiften i tabellen. Utsikten Västerås kan vi släppa, för de har ju seglat iväg, men i övrigt,
vinnaren i den matchen kan ju kvittera ut den allsvenska biljetten.
Utsikten Västerås till Allsvenskan. Denny. Ja, vi switchar snabbt över här avslutningsvis till damerna som ju är igång i division 2 Västra Götaland. Efter uppehållet så vann ju HIF mot Göteborgs FF med 6-1. De har en match färre spelad än serieledaren Zenit, men Zenit fick ju bara 4-4. Jag säger bara borta mot Stavsinge, eller säger man Stavsinge? Ja, jag vet inte hur det låter här nere. Säger man Stavsinge?
Stavsinge, ja. Tror jag.
Ja, jag hade sagt Stavsinge, men borde inte vara mer korrekt med Stavsinge egentligen. Men man säger ju Stavsinge, va?
Ja, jag tror det är Stavsinge.
Ja, vi säger.
Vi säger Stavsinge. Hur som helst, detta betyder ju att HIF faktiskt bara är, och nu är det bara en poäng bakom Zenit som leder serien. Men då har ju HIF en match färre spelare. Så man kan ju gå upp och ta serieledningen när de har kvitterat antalet matcher. Och HIFs damer, de ångar på och går ju för den där seriesegern. Och ytterligare avancemang i systemet. Så att när vi pratar om att det är mycket mörker, ja men då pratar vi om Superettan och härverksamheten. Men inte när det gäller damerna. För damerna gör minst det man kan förvänta sig av dem. Minst och mycket mer.
Ja, verkligen. Total dominans i ett par år. Och nu är det väl också dominans på ett sätt tillsammans med Zenit. Typ. Men det är, HIF är väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre än många lag i den serien. Det hade varit riktigt intressant att se dem liksom ett hack till upp i seriesystemet. Och det är som sagt väldigt mycket som talar för det. Då sätts de ju på helt andra prov. Men de har ju redan en trupp för högre höjder också. De har ju kraftsamlat och tagit dit några skickliga lirare och några profiler och så.
Nästa match spelar HIF borta mot Göteborgs DFF. Det är lite kusligt likt där. Det finns ju alltså ett lag som heter Göteborgs FF. Också ett lag som heter Göteborgs DFF. Nu är det alltså DFF som HIF möter borta den 19 augusti. Det är väl på lördag, va?
Jajamän.
Zenit, serieledaren, har Eskils minne på hemmaplan. Spelar 3 timmar innan på lördagen, innan HIF alltså.
Eskilsminnes andra lag då.
Just det, precis. Eskilsminne FF ska vi säga. Det är väl vad vi kan säga. Är det någonting nu i denna något kaotiska och något spretiga variant av HIF-podden som vi har bommat? Tänk på att jag är tillbaka från semester.
Antagligen har vi det, men det blev väl ganska fylligt. Jag känner att jag har fått en speltid jag behövde.
Det är kul att du är med igen, Erik.
Tack, ja, jag känner inte att jag behöver knacka på tränarens dörr och klaga, utan jag är också nöjd.
Det är bra. Vi tackar ju som vanligt för er uppmärksamhet. Det är för er vi gör den här podden. Och vi önskar er välkomna tillbaka förhoppningsvis nästa vecka igen då redan. Nu hoppas vi kunna ha HIF-podden på mer regelbunden basis när semestermänniskorna droppar in en efter en. Fortfarande saknas Marian Svab, han är på semester men han är tillbaka inom hyfsad närtid.
Och så har vi ett derby att snacka upp. Det kan bli ett riktigt krisderby. Nu när även boys börjar gå knackigt här i Superettan så kan det bli en extra krydda till det derbyt.
Nordväst Skåne, Superettan 2023. En riktig rysare fast på fel sätt. Och sen så ska vi också bara promota som vi alltid gör, hd.se. Där har ni allt som vi bjuder på i alla fall i HIF-format. Så in och läs där. Det kommer hela tiden nya saker och nya artiklar och reportage. Med de orden så tackar vi er igen och hälsar er en fortsatt skön vecka.
Tack!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.